Jag tror jag bara får klimakteriet eller någonting, för jag har så himla, jag har fått svallningar. Heter det så? Vallningar.
Vallningar.
Vallningar. Mm.
Det finns säkert en manlig klimakteriet också. Mm.
Det känns som en sån usp som du kan börja med. Mm. Vara ansiktet utåt för.
Just det.
Att vara med i Malå och så. Och ha ett sommarprogram. Mm.
Okej, ska vi... Vi säger välkomna till det 143:e Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som sponsras av Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Vi som sitter här i Malmö musikstudio idag är jag, Ola Söderholm, men också Liv Strömqvist och Jonathan Unge. Hej!
Hejsan!
Hej, hej!
Jag tänkte att jag ska prata lite senare om debatterna mellan Jonas Sjöstedt och Annie Lööf. Mm. Men jag tänkte att jag kunde försöka inleda med ett skämt om makroekonomi.
Cool.
En one-liner om eurozonen.
Mm. Ja. Så här kommer den.
Här kommer den. Den behöver lite upplägg först. Så jag vet inte om det kan klassas som en one-liner då, rent tekniskt.
Nej, det var här upplägget då.
Det är apropå det stora statsbesöket som var i veckan. Har ni tänkt på det? Hur gränslöst mycket alla kan älska en tysk kristdemokrat nu för tiden. Alla som är woke är helt tokiga i en tysk kristdemokrat. Vilken Michelle Obama-pepp. Som kan piskas upp kring gamla Mutti.
Ja.
Herregud vad alla hejade när Angela Merkel var på besök i Washington i fredags för att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter. Vilket tydligen mest gick ut på att böna och be om att Donald Trump inte ska höja skatten på import av tyska bilar. Mm. Nej, men Trump har sagt massa vidrigheter till Merkel. Och så. Hon är ju lite bättre på Genève-konventionen och sånt. Mm. Det får man ge henne. Mm. Han har sagt att hon borde skämmas för att hon förstör sitt land genom att ha syrier i sitt land och sådär. Mm. Men han har också sagt den här grejen som då alla bara slängt in som en vidrighet i mängden.
Trumps syn på EU har också vållat stor irritation i Berlin. Ett instrument för att gynna tyska affärsintressen har han kallat unionen.
Fy fan, hur kan han säga något så vidrigt till vår jedi som kämpar mot mörkret? Vår ledare som vi alla hejar på. Vår führer, der Freien Welt. Mm. Om jag hade fått en krona för varje gång jag i mina sociala medier sett någon dela memet The leader of the free world meets Donald Trump. Om jag hade fått en krona varje gång jag sett det, då hade jag kunnat kompensera de sydeuropeiska länderna i eurozonen. För Tyskland dragit enorm fördel bland annat i sin exportindustri av att euron är undervärderad. Jämfört med om de har haft en D-mark samtidigt då som övriga delar av eurozonen får allt svårare att konkurrera med Tyskland för att de tvingas dras med en övervärderad valuta och inte får möjlighet att konkurrera med någon självständig penning- och räntepolitik. Och inte heller sker det några transfereringar av pengar från Tyskland till eurozonens utkanter så som det gör sig till exempel kanske svenska kronans valutazon från till exempel Stockholm till glesbygden. Mm.
Oj,
oj, oj.
Det var en one-liner det.
Det var min one-liner för att kicka igång det här lite. Mm. Det var det, vi kanske kan prata om något roligare. Har du gjort en ny jingle, Jonathan?
Nej, jag har inte gjort det ännu. Jag fick lite komplex över det hela.
Prestationsångest,
ja. Det är svårt att komma tillbaka efter en sån himla stor succé.
Det är din och stora havet.
Ja.
Att du försvann som Jakob Hellman.
Jag kan förstå inga dina referenser. Det är som att...
jag och Jonathan sitter som sådana fågelholkare. Jag bara känner så här.
Just det. För ni gillar bara Joakim Tåström respektive Garmarna. Ni har inte hört talas om den största svenska popklassikern. Förlåt då för mina jättekrångliga referenser.
Jag lyssnar också på den.
Vi är uppvuxna i samma tid och samma land med olika världar.
Det fanns filterbubblor förr också. Ja. Nej, men vi kanske kan säga det då ifall det var någon som lyssnade som inte hörde förra veckans avsnitt. Så inleddes det då inledde det, du kallade det i alla fall för ett nytt stående inslag. Mm. Att Jonathan gör jinglar åt Sveriges Radios korrespondenter. Mm. Som då kan spelas varje gång en korrespondent gör ett reportage som en AVA. Och först ut förra veckan var USA-korrespondent Inger Ernander.
I det jag kunde överblicka fanns inget riktat mot presidentkandidaten Trump eller hans kampanj, sa James Clapper. Inger Ernander, Washington.
Inger Ernander, världens bästa Ernander.
Klockren.
Mm. Ja, men det kanske är svårt att följa upp. Men jag fick faktiskt den här skickat till mig igår.
I det jag kunde överblicka fanns inget riktat mot presidentkandidaten Trump eller hans kampanj, sa James Clapper. Inger Arenander, Washington.
Inger Arenander, världens bästa Arenander.
Det är ju stort, wow. om du börjar cirkulera remix på en jingle.
Ja, det var Inger Arenander, the remix.
Wow.
En liten grej.
Det här är som det här momentet i Boys, den här sista scenen när de sitter i tunnelbanan och de plötsligt bara slår på, då finns en remix på deras låt. De trodde att de var totalt misslyckade, men sen så kom bara så här, vad är det här? Några jättekola kids sitter på och lyssnar på en remix på deras låt, då förstår de att livet vänder.
Förstår bra, ingen av dina referenser.
Bra, precis. Man ska bli uppläxad med att ha för smala referenser. Vilka har sett slutet av Boys? En av 14 personer som såg Boys till slutet.
13 såg trailern och skrev en krönika om att de hatade den. Ja. En person såg alla avsnitten. Det var jag.
Ja, men jag såg också det. Det var faktiskt bra.
Jag har en liten sedelärande historia ur mitt liv som jag skulle vilja berätta för Inger Arenander och SR. Och det är att när jag var väldigt liten så fick jag lära mig att om man får en present, då säger man tack.
Just det, vi säger tack till Max Pettersson, heter han.
Jaha, okej. Förlåt, jag såg med det. Men tack så jättemycket till honom. Men jag menar att det är konstigt att inte Ingrid Arenander har hört av sig.
Jaha, okej.
Okay, ja. Det räcker inte med att bara lyssna och gjort en fantastisk remix.
Nej, men det var fantastiskt. Det är jag jätteglad för.
Tack, utan det var sur för att Ingrid Arenander har ringt en person och tackat dig för det.
Grundigt bara.
Ja, okay.
Ja, men det kanske är lite tidsskillnaden. Det är nog därför.
Mm, det är ungefär en veckas tidsskillnad mellan USA och Sverige.
Ja, Max Pettersson heter han som skickar här.
Tusen tack.
Tack ska du ha. Ja, men vi går vidare då. Vad ska du prata om idag, Liv?
Jag ska prata om hur man håller kärleken vid liv. Eller TV4s nya program som handlar om det.
Och du då, Jonathan?
Diskriminering på arbetsmarknaden.
Okej, okay, men då får Jonathan göra det kanske nu. Är det okej? Okay? Mm. Han börjar.
Får vi höra jingeln?
Vi vill höra den igen.
Ja, jag vill höra den igen.
Det är lite synd att jag fnissar genom näsan på inspelningen. Han borde ha haft en helt rent klipp kanske.
Jag tycker det är lite härligt att det låter som så här en sån jingle som är i sitcoms där det kommer in ett skrattande barn, yeah. Och förstår vad jag menar, någon skålar i bakgrunden.
Så. Ja, han blir glad av den.
Mm.
Just det.
Nu, arbetsmarknaden.
Arbetsmarknaden.
Hur ser...
Världens bästa arbetsmarknad.
Ja, inte alla. Hur ser Lars Ohlys liv ut så här efter att han lämnade riksdagen 2014?
Jag tror han...
Vad gör han, nu är det?
Kollar på Liverpool.
Nu gör han nog.
Bråkar på Twitter med Ivar Arpi.
Mm. Jag tror att han har också så kvalitetstid med sin fru. Ja. Att han,
det tror jag absolut att han har.
För visst, han hade ett romantiskt frieri. Detta var jag känner till om hans liv.
Ja.
Han friade till henne på ett sätt som inte liksom riktigt... Minns ni det?
Men det känns som bästa äktenskapet i politiken. Jag har alltid haft en känsla av.
Mm.
Jag tror det är mycket så att han är, att de kanske bakar tillsammans en onsdags eftermiddag. Hur som helst, det verkar vara både bu och bä det här livet efter riksdagen. Postriksdagen. Och det fick vi höra om häromdagen då Ohly var med i P1s intervjupodd. Bä, vilket väl är bra. Eller hur? I bu och bä, är att han, och hör på det här Ola, inte behöver kolla på agenda längre.
Nej, okej.
Okay. Den enas helvete i den andras himmel och sådana saker. Men bu är att han verkar ha lite tråkigt.
Men får jag fråga en sak, varför sitter han inte bara liksom i riksdagen som en vanlig...
Dödlig.
Alltså,
jag vet inte varför han har...
För det tänker man, eller kanske folk inte gör. Alltså, jag bara tänker att det naturliga skulle vara så här, ja, jag kan det här jobbet jättebra, jag kan liksom sitta på något annat litet utskott och göra något.
Men kanske att partiledare inte gör det. För att de är så himla i vägen. Att partiledare måste sluta.
Okej.
Fast han var ju, stannade väl kvar som riksdagsledamot.
Men jobbade han inte med kultur? Alltså för det var väl liksom bråk med honom. Han tog en kulturpost från någon annan. Som...
Håkan Juholt satt ju kvar länge.
Mm.
Men det var ju ingen som ville att han skulle vara där. Han fick inte göra någonting.
Nej, just det. Stackars
han. Han gick runt med den där YOLO-munkjackan bara.
Mm, just det. I och för sig så har han fortfarande kontakt med politiken. Han hörs med Vänsterpartiets ledningsgrupp då och då. Enligt Lars Ohly. De vill veta hans åsikt om saker. Påstår Lars Ohly. Värdesätter hans utifrån syn på partiet. Enligt uppgifter från Lars Ohly då. Enligt Ohly föreläser han. Åker runt och talar och modererar och intervjuar ganska flitigt.
Mm-hmm.
Mindre flitigt enligt Talarforum som jag kontaktade idag. Men som sagt, Häcken full. Han är även med i radio och tv med jämna mellanrum. Vilket jag baserar på information från Lars Åhli.
Men han har varit med i den här Peg
Parnevik. Ja. Den har varit med. Du kan tänka mig att sådär lite som man är som kanske pensionär, att en grej tar upp väldigt mycket. Att den här resan till Florida genererade en månads planering.
Just det.
Så att då den månaden hade han, tyckte han att han hade del att göra.
Han var tvungen att så här, kontakta Parneviks 40 gånger för resan.
Mycket. Vilka sprutor är det? Och saker.
Ska jag ta med egna lakan eller kan jag få låna på plats och se er? Det var många sådana mejl.
Skämt åsido, jag tror absolut att det var så. Inte bara mejl, utan jag tror att det var sån här liksom FaceTime-samtal. Sen var han väl med i nyheten.
Och Penny. Och Putse. Och vad heter de mer? Penn.
Att han sa, skrev hela tiden. Det är så svårt att ta det här via mejl. Det är inte lätt att vi bara facetimar.
Ja, jag kan också tänka att han facetimar och sen så visar att Peg inte är där. Och då ringer han tillbaka lite senare. Jag ringer tillbaka lite senare när Peg är där så att alla är med. Mm. Så kan jag tänka mig att det var. Och han var väl med i nyhetspanelen i Godmorgon Sverige ett tag också. Men han har inget riktigt jobb, säger han. Vilket är ett knivhugg till oss medianomader. Som anser att det är riktiga jobb.
Ja, just det.
Att vara med liksom i en tv, i en radio. Mm. Kanske moderera någonting. Han vill ha ett riktigt jobb. Det vill han. Men han får inget. Och därför måste han då dra sig fram på enstaka moderatgig och sin riksdagspension på...
Moderatorgig.
Ja, det också. Och 40 000 kronor i månaden. Jag tror alla förstod vad jag menade. Det finns ingen anledning att göra ner mig. Och just då detta att han inte lyckats få jobb, det blev han lite ifrågasatt på av intervjuaren då. Han med alla sina kontakter borde få jobb och sina fina meriter. Mm. Men icke, enligt Åhli, visst det kan man tro, men välkomna till mina kläder, sa han. Vilket konstigt uttryck.
Men han menar bara att det är ingen som vill anställa honom.
Nej.
För att han
har så konstiga talesätt. Mm. På 2 år har han sökt och inte fått 15 jobb. Mm. Vilket ju i princip så många jobb man bör söka i veckan som arbetslös.
Ja, exakt. Det där såg jag att han har blivit sågad för. Att han var väldigt långsam att söka jobb.
Precis, så jag kan ana mig till en viss misstänksamhet över hur ivrig Åhli egentligen är i sin jakt på heltidsjobb. Han har ju faktiskt 40 papper i månaden för att inte göra något. Mm. Så det är en rimlig misstanke att man kanske inte söker superivrigt efter jobb i den situationen. Eftersom jag tror att ingen skulle göra det. Men det finns fler skäl till att han inte får jobb, enligt Åhli. En källa menar att det är för att Lars Åhli är överkvalificerad. Mm. Och denna källa är alltså Lars Åhli.
Det sa han, ja. Han får höra ganska ofta.
Kanske det är så där lite misstänksam som du påstår att jag är. För jag tror att ingen någonsin har blivit tillsagd att de är överkvalificerade för något. Är det verkligen sant att någon har sagt så till någon gång?
Men jag tror att jag blev tillsagd en gång. Att jag var överkvalificerad.
Är det så att du blev dumpad för att du var för snygg också? Har folk sagt det till dig mycket? Det var en vit lögn du gick på.
Nej, men du är för snäll för mig.
Ja, men den kan jag inte tro.
Nej, men jag tror att jag var med om det en gång när jag hade bara något så här jobb på ett dagis. Mm. Jag var med att jag bara tog någon sån anställning som allt i allo. Och sen så såg de att jag hade journalistutbildning.
Ja, och då sparkade de dig.
Nej, men de sa så här att ja, men det är väl kul om du jobbar här, men vi misstänker att du inte kommer att vara kvar här. Nej. Men de kanske aldrig använder ordet överkvalificerad.
Dessutom är du så snygg så det antagligen kommer bli modellsnag snart. Så vi kan liksom inte ha kvar det här. Och ha liksom den här bilen hängande över oss. Att vår allt-i-allo snart kommer gå på catwalk i Milano.
Det är för svårt för barnen att koncentrera sig på sina pärlplattor om det är så snygg kille som jobbar här. Så att...
Din utbildning är bra och barnen är kåta. Vi är tvungna ner i sparken.
Det är en på pricken rekonstruktion av en anställningsintervju jag hade för 15 år sedan. Det var kul att vi kunde återskapa det så här.
Men titta på mig, Ola. Du ser väl att jag har stånd. Det här går inte. Och dessutom ser jag att du är utbildad till journalist. Alltså precis nej till Lars Åhli och du får samma svar. Hur som helst. Ett annat problem är att han är för känd.
Just det.
Det funkar, jag tänker inte, menar Lars Åhli.
Det är att han kan inte gå tillbaka till sitt gamla jobb som var tågkonduktör.
Exakt, för att han säger så här, jag kan inte vara i vagnarna.
Nej.
Folk blir tokiga. Mm. Åhli, Åli. Han hade ropats.
Ja, men det kan man väl förstå ändå.
Shit,
det hade väl varit konstigt.
Vad det hade varit.
Om han kommer rullande med den där lilla vagnen när man kan beställa så här liksom en Pigalle, en skotse.
Som de hade sålt då. Till och med jag hade köpt Pigalle och det var Lars Åli som fick kränga honom på mig.
Nej, men det, jag fattar. Jag
eller
fattar
är det kanske inte blir aggressivt? Dra åt helvete Lars Åli.
Ja, men så. Ja, men han skulle,
det är du som ser till att inte, här, att inte har satsat mer på.
Jag tror inte att det var mycket så här, folk ska ta selfies, ja. Och sen typ säga så här: va? Jobbar du här? Ja, ja, ja. Vad har hänt? Och sen också kanske pyttligt förnedrande, typ så runt kanske med en sån uniformsmössa som väst, och så vet alla att han liksom har varit partiledare, och så ska han gå runt där och liksom säga: ja, det, nej, vi har inte jordgubbsfestis, utan vi har bara päron.
Jag tycker att alla som slutar riksdagen måste börja jobba på SJ. Att det är, liksom, att det, är liksom det priset man betalar.
Ja, för då, det är egentligen det att de ska då, det är där man får stå till svars för liksom, svenska statsmaktens misslyckande på ett väldigt handfast sätt. Att de måste stå där och förklara. Det är Barnverket, det är inte vi. Nej. Vi kan inte styra över verkligen. Det här. Det är liksom ett elfel.
Jag vill att Reinfeldt ska komma fram och säga: jag har kontaktat dig sen och hur det blir med, din, med ditt byte i Gävle. Så vill jag ha det.
Reinfeldt ska komma och säga: du, vi har liksom serveringstillstånd här, så du måste, du får inte öppna den där.
Och käften Reinfeldt.
Men för att fråga en sak.
Alltså, lägg ner flaskan.
Men alltså alla de här svaren i den här intervjun som jag faktiskt också har lyssnat på. Mm. Det känns ju som att han sa ju bara dem för att, jag menar det var ju väldigt mycket som att han försökte hela tiden så framhålla det som att han verkligen liksom hade sökt jobb.
Ja.
Men... alltså jag menar det här att han skulle liksom så här gå tillbaka till att så här jobba på Barnverket. Alltså varför startar han inte bara så här som alla gör? Kanske en sån egen firma med konsultverksamhet där han coachar någon inom liksom vad fan som helst. Alltså vad håller folk på med?
Men det han sa var väl, och det kanske du ska komma till, men att man inte har de möjligheterna om man inte är moderat eller sosse. Alltså, eller att vänsterpartister inte eftersökta.
Jag kan inte komma till det, men det var faktiskt det han sa.
Ja, men alltså han kan ju jobba ändå alltså med så här konsult inom liksom vad kommunen, deras jämställdhetsarbete. Alltså fattar du vad jag menar? Det kan vara vad som helst.
Men det är just det jag menar. Att
socionomerna inte... startar ju egen företag. Ja.
Han får inte jobb inom staten, menar han. Att, jag tror att han kanske hade väntat sig att han skulle få göra vad de nu gör för någonting. Utredningar. Eller bli ambassadör kanske, som Håkan. Men att de jobben aldrig kom hans väg. Och det blir tydligen aldrig då vänsterpartister, menar han. Han blir i alla fall uppsagd då från SJ. För att de vill inte ge honom något annat jobb.
Nej.
Nej,
utan det är att pusha den här lilla vagnen. Eller The Highway.
Men var det så att han sa: kan jag få något jobb på ett kontor på SJ?
Ja,
och sitta och vända papper. Ja. Och så sa de nej.
Ja. Och då sa han: catching. Släpp jag det. Kanske han sa. Inte enligt Lars Åhde då. Det tredje anledningen till att han inte får något jobb är, som vi tagit upp lite tidigare, då att han har inga kontakter. Han känner inga.
Nej, nej.
Fast en kontakt... Hans kontakt och goda kompis Carl Bildt.
Är de goda vänner?
Ja, han fick reda på att Lars Åhle sökte jobb i och med den här intervjun.
Mm-hmm.
Och ska nu ha tydligen ringt Lars Åhle om lite jobbtips.
Okej.
Okay. Så vi får snart se om det är Lundin Oil styrelse.
Nu ska han få prospektera olja i Sydsudan kanske. Vad var läste du om det här att Carl Bildt...
Ni kanske kan få göra någonting i Anna Maria Corazzas parmesan.
Just det.
Hasslande, håller på med det.
Just det.
Hasla parmesan. Det är hon från Östermalmshall.
Det är han inte för överkvalificerad för. Så här kan det ju vara. Och är det så här så är det förfärligt. Jag börjar tro att det rör sig om diskriminering. Det är lite som när man gjorde den här grejen med romer som försökte hyra bilar.
Mm-hmm. Just det.
Var det. Mm. Vi gick in på Statoil, frågade efter bil. Fanns ingen bil.
Nej.
Lite senare dök det upp en Sönder Banan. Och då fanns det plötsligt bil.
Mm.
Så jag har nu bestämt mig för att skicka 10 stycken jobbansökningar. De är identiska allihop. Det är 10 olika jobb. En kommer vara underskriven Lars Åhle. Och en kommer vara underskriven Christer Hagenström. Och sen ska vi se hur det går. Jag kommer ha kvar exakt samma. Det kommer stå ledare för Vänsterpartiet på båda.
Ja, för det är ju det, alltså, det är ju ändå relevant att det är Lars Åhle som söker jobbet, tänker jag.
Ja, kanske.
Alltså, kanske. Det är ju inte nödvändigtvis strukturell diskriminering.
Nej.
Det är inte samma sak som när man har ett generiskt svennenamn och ett generiskt mellanösternamn.
Du är helt perfekt för den anställningen, förutom att du är Lars Åhle. Om du bara inte hade varit Lars Åhle så hade du fått jobbet direkt. Men så, det har du nog rätt i.
Mm.
Så är det ju. Men ändå konstigt då att SJ ändå var, ville ta emot honom med öppna armar. Så.
Men Ola, du skickade ju ett sms till mig där du tipsade om att Tommy Weidelich och Håkan Juholt har startat en semesteranläggning i Marbella i Spanien.
Just det, de har köpt ett hotell ihop där. Ja.
Mm, nej, vem, hans för detta ekonomiska ansvar är det.
Ja, precis. Det är så himla fint att de har köpt det mest hjärtknipande, den nyheten, att de har köpt ett hotell ihop på spanska solkusten.
Där kan man få jobb.
Ja, men det känns som att någon måste göra en reality-serie av det. Att bara se dem sitta där på altanen i varsin solstol, Håkan och Tommy, och blicka ut över Atlanten.
Men det är väl verkligen en, alltså, det är ett föredömligt
entreprenörskap.
Ja. Mm. Det jag har kanske all inte i sig då.
Jag tror i och för sig att han skulle kunna få vara med på det här pensionatet i Spanien med Tommy och Håkan. Att de skulle kunna anställa honom som hovmästare eller någonting. De skulle vara ganska bra på det.
Han är lite för känd för det.
Ja, men det är, jag tänker att det hotellet måste ändå jobba lite grann med den uspen. Ungefär som Rockys restaurang i senaste Rocky-filmen. Mm. Att Rocky kommer in ibland och så här tjabbar med gästerna. Och säger så här, är allt bra? Så berättar en anekdot från förr. Och det är så det måste vara med Håkan Juholt där, att han kommer in.
Och strålande idé. Och sen så här, Mona Sahlin står i baren berättar liksom roliga story. Hennes vakt är kanske vakt. Alltså hennes vakt som hon. Och så liksom, är det som en riktigt som Twin Agnes. Man kan åka dit och se det också så här, kanske hon den här som hånglade med en journalist. Vad heter hon?
Ulrika
Schenström kanske är garderobiär.
Men det är det man säger.
Hissmänniska.
Att det är det som sker nu liksom med att det gamla politiska etablissemanget vittrar sönder i hela Europa, den här passokifieringen. Att alla moderatpartier kommer ha 4% snart. Så att vi kommer ha hela det museet utav den gamla nomenklaturen. Liksom. Ja. Kommer få vara där på ett pensionat på spanska solkusten.
Det kommer vara precis som så här i Ryssland, att man har kitschiga sovjethotell och sånt kvar. Fortfarande för liksom den här härliga turisten som tycker det är kul att åka dit och titta på hammaren och skären.
Morgonyoga med Morgan Johansson.
Ja.
Morgonyoga.
Hotell Folkhemmet.
Ja, det är jättebra.
Det var inte dåligt alls.
Nej, det är skitbra.
Tage G. Hej, kanske man säger.
Jaha, han har en sån tantrakurs. Eller, varför heter han det?
Jogga på stranden med Mikael Damberg kan man få göra, kanske.
Och sen så kanske en sån här parterapi med de här Erik Åsbrink och Ylva Johansson.
Just det, man får köpa biljetter i deras parterapi.
Ja. Mm.
Och så här kan man kanske ha för barnen då. Man har Disneyklubben med Alice Bakunke helt enkelt. Så att man kan ha med sig barnen dit också. Man knuffar in dem i något rum med henne. Då kan mamma och pappa gå och grogga sen lite grann och lyssna på Håkan Juholts bästa anekdoter.
Jag tycker det låter supertrevligt.
Grogga med Bo Lundgren. Eller så. Helt bortglömd person.
Bo Lundgren kommer fram och säger hej ibland. Och bara, va? Hej, va? Hej.
Dagens hemliga gäst i Bo Lundgren.
Det jobbade en gubbe som var helt vanlig. Som bara var vem som helst. Men nej, det är Bo Lundgren.
Jag tänker att Carl Bildt och Gudrun Schyman kanske håller i kvällsunderhållningen tillsammans. Att det är
skulle jag älska.
Men det är grillfest.
Och hela Sverige, och där bor alla liksom pensionärer. Det bor ju redan otroligt mycket svenskar i Marbella, spanska solkusten ju. Så alla pensionärer är ju redan där. Ja. Och sen styrs Sverige av Jimmy Åkesson som har 60%.
Ja, men det är någon sån bara gammal italiensk situation i gamla Sverige då. Att det är såna fascister mot liksom anarkosyndikalister som typ slåss på gatorna. Och sen så är hela gamla då imperiet utjagat till Spanien.
Just det.
Och så driver de ett pensionat där. Pensionat Folkhemmet.
Fan vad mysigt.
Den uppskattade podcasten Lilla Drevet kan göras tack vare våra sponsorer, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Förutom att ge svenska folket en ganska uppskattad podcast så ger de er också en försäkring. Om det börjar regna håller de upp ett paraply för er, våra sponsorer.
Mm.
Det är viktigt att försäkra sitt arbete, precis som man gör med sin bostad, eller sin bil, eller med sin relation kanske, genom att spela in några gig hämndporr om olyckan skulle vara framme.
Är det Jusek som har skrivit den här texten till dig?
Jusek och akademikerna står bakom mig i det här.
Skulle vara det kul om det här, den här Trygg-Hansa-reklamen där det sitter en liten ängel och ger liksom små förnumstiga, eller liksom inte fruktansvärda små självklarheter och på ett tråkigt sagt sätt, tycker jag. Det vore kul om de satt såhär. Tänk på att om du är i en relation, spel in lite hämndporr ifall olyckan är framme.
Nej, det ska man inte göra.
Nej,
Akademikernas A-kassa är för dig som är eller på väg att bli akademiker. Medlemskap kostar nästan inget, bara 100 kronor i månaden, och då kan du få 80% av din lön upp till 25 000 kronor om du skulle hamna mellan jobb. Lilla Drevet sponsras också av fackförbundet Jusek. Många akademiker, till exempel många av de som organiseras av Jusek, tjänar betydligt mer än A-kassetaket, så det kan bli ett stort inkomstbortfall om man förlorar jobbet. Men om du är med i fackförbundet Jusek och tar del av deras inkomstförsäkring, så är du skyddad ända upp till 80 000 kronor. 80% av lönen upp till 80 papp. Förutom inkomstförsäkringen stöttar Jusek er på en mängd andra vis i karriären, till exempel genom lönerådgivning, karriärrådgivning, hjälp med CV och LinkedIn-profiler bland annat. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 351 kronor, så lägg alltså bara till 251 kronor om du redan är A-kassemedlem. Och Jusek har just nu också kampanjen Vi vet, som vi ska flagga för. För det är så att du, mannen på gatan, personen som lyssnar på podd, kanske tänker på...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jurister när du har namnet Jusek. Men Jusek är också fackförbundet för samhällsvetare, ekonomer, kommunikatörer och för dig som jobbar som personalvetare eller systemvetare. Eftersom Jusek jobbar för några få yrkesgrupper har de också kunskapen om din specifika yrkesroll och är med dig genom hela din karriär. Det är ett fackförbund som har koll på just dina behov, och det kan vara en fördel jämfört med vissa av de stora fackförbunden som har en miljard yrkesgrupper som trängs under deras paraply. Jusek har då 6.
Det är bra. Det är lagom.
Så det är...
Den optimala siffran. Mm.
Det får man ändå säga. Så det är det som är Vi vet.
Så många för barn som Angelina Jolie har.
Exakt. Hon kan namnet på alla sina barn. Mm. Men det Genghis Khan kunde inte namnet på alla sina barn.
Just det. Maya Farrow kan inte alla det. Hon hade adopterat för många.
Hur många hade hon?
12 tror jag.
Jusek vet vad just du behöver. Så om du tillhör någon av de 6 yrkesgrupperna jag nämnde kan du ansöka om medlemskap i Jusek. Just nu får du också ett riktigt bra erbjudande om du går in på kampanjsidan jusek.se/vivet. Otroligt bra. Och vi säger inte vad det är här. Du måste gå in och kolla. Om du tar steget och går med i Akademikernas A-kassa och /eller fackförbundet Jusek får du gärna skriva det i din ansökan. Du kan också berätta om det i sociala medier under hashtag Lilladrevet.
Hur ska man göra för att hålla kärleken vid liv?
Det är kanske den svåraste frågan som finns.
Hur ska man bete sig för att inte börja känna ett brinnande hat till sin partner för att allt är så jobbigt, för att ligga disk överallt och för att det är så otroligt tråkigt att ta hand om barnen? Hur ska man orka ligga med samma gnälliga person natt ut och natt in i decennium efter decennium utan att någonsin vilja se sig om efter något annat? Ja, det här är frågor som vi alla brottas med i vår vardag. Men nu så har då TV4 gjort ett program som är till för att hjälpa alla oss med lösningar på den här typen av frågor. Och programmet heter då Tillsammans med Strömstads.
Okej,
okay, just det.
Och det leds då mycket riktigt av Niklas och Jenny Strömstedt. Och programmet går ut på att de två åker runt till olika kända par och frågar dem.
Ja, hur får de sin kärlek och passion att hålla? Och hur löser de sina problem i vardagen med bonusbarn, tjafs och svartsjuka och annat elände?
Är det första tipset se till att ni har samma sexualitet?
Nej. Vad tänkte du på? Att du tycker att det är bra tips, eller?
Nej, att Niklas Strömstedt... Att han var ihop med en som var gillade tjejer.
Jaha.
Det var det som var det roliga skämtet.
Okay. Ja, typ som 2 är så här, slå på TV4 och sen så tar du upp telefonen och så ringer du när du ser där i rutan och bara kollar om det funkar.
Ja,
sen gör
det
varje gång det kommer ett nytt program. Det har han också gjort. Det har också varit ett tips som har funkat för honom.
Mm. Ja, var det så han raggade upp Jenny?
Nej, men han har ju varit ihop med väldigt många programledare på TV4.
Jaha.
Agneta Sjödin, Jenny Strömstedt.
Måste ha tre från
Ja, men det finns också en till.
Tilde de Paula?
Nej, det är en annan som inte är lika känd. Nej. Kan man heta Marid eller så?
Ja, jag tror det.
Vill att vi ska pausa och googla?
Nej.
Men det här låter spännande, eller hur?
Ja.
Och man håller verkligen med Jenny när hon säger...
Förhoppningsvis kommer vi att lära oss massor.
Först ut att lära oss något om kärlek och relationer var då paret Sanna Lundell och Mikael Persbrandt. Mm. Ni känner till paret Lundell och Persbrandt.
Yes.
De har varit ihop i ungefär 10 år och de har 2 barn tillsammans. Men de har varit särbos och inte flyttat ihop förrän nu, ganska nyligen. Mm. Och deras relation, berättar de, har varit väldigt stormig.
Nej, men alltså vi har ju kanske gjort slut med varandra i runda tal minst 5 gånger om året.
Om året?
Rejäla.
Sen massa små gånger emellan. Okay.
Ja.
De har haft en stormig relation i många år, men nu har de alltså inte det. Utan nu har deras relation helt och hållet lugnat ner sig.
Ja, men vi har en otroligt fridfull relation.
Ja.
Det är sällan vi höjer rösten mot varandra.
Ja, men det är liksom, det är som att säga, vi har ju nog bråkat slut på alla. Om man nu hade ett visst antal bråk i sitt liv så är det färdigt i slut. Liksom. Det finns inte mycket mer kvar att tjafsa om, faktiskt.
Nej, för fan, vi har haft det så roligt och oroligt. Så att för oss att ha lite tråkigt är en lisa för själen.
Det är tipset, ge upp.
Ja, man vet som inte om de är lättade eller brutna.
Nej,
det är så svårt att avgöra.
Ja, men kan det fungera så att man är ihop i 10 år och då har man bråkat om allting så mycket så att alla bråk tar slut. Och sen får man då en lugn relation. Eller vad är det som har hänt? Niklas Strömstedt gör ett försök att försöka öppna upp Mikael Persbrandt lite grann ute när han står ute på gården och meckar med en moped. Och för att vara lite extra smart så försöker han då dyrka upp Persbrandt genom att likna relationssnacket lite grann. Försöka leda in det via ett liksom motorsnack.
Det kan ju vara lättare ändå att lösa problem i, när man meckar än i en relation.
Ja, det är ju oftast bara att köpa nya delar.
Ja.
Eller om allt skiter sig, gå till en mekaniker. Och det gör man ju även i samlivet ibland.
Ja, har ni lärt er någonting av att gå i terapi?
Ja, men vi har inte gått i någon parterapi.
Ni har inte
det? Tala om.
Hur hittar ni er lösning?
Ja, men det var ju att jag bytte nippel. Alltså.
Ja, det gjorde
rätt nippel.
Ja, livsnippen.
Ja.
Jag förstod absolut inte vad de menade. Alla liknelser gick över mitt huvud.
Nippel är någon del i moppen som de bytte där, tror jag då.
Ja. Nippel är bara en liten del. Och så var det så här, vad var det ni gjorde då? Alltså, hur kan ni bråka fast varje dag i 10 år? Ja. Sen är det plötsligt bråkar ni inte alls. Ja, vad hände? Jag bytte livsnippel. Eller så här, jag bytte nippel. Ja, livsnippel. Som var musik. Och sen så tar hela programmet slut med det. Med de orden ungefär. Men jag bara tycker det är lite synd. För att om man ska liksom göra det här programmet då. Som ska förklara så här, varför är människor ihop. Och liksom varför gör de slut och så. Varför kan man inte bara liksom säga. För jag tycker det är ganska uppenbart. Alltså det är väldigt uppenbart. Med Persbrandt och Lundell. Alltså vad är det som har hänt? Varför bråkar de hela tiden i 10 år? Ja, det är ju för att han var missbrukare. Och ett aktiv missbrukare. Och varför har de slutat bråka? Ja, det är väl för att Mikael Persbrandt har blivit så gammal bara att han inte orkar knarka mer. Alltså han orkar inte ta kokain varje dag, ligga med varenda skripta, varenda garderobiär. Han orkar, alltså han är ju liksom, liksom en någon dag så blir det så här, ska jag liksom ligga kvar här hemma? Ja, men nu sitter hon här på soffan, vad fan. Det är liksom... Så det är liksom det som har hänt. Alltså jag tycker så att när de säger så här, vi bråkade varje dag, då liksom låter som att vi så här, men det är ju liksom inte det att de har varit två så här lika passionerade själar som bara står och gallskriker på varandra som en Dramatenpjäs i 10 år, eller hur? För att liksom du har tagit den sista filmjölken. Det är inte sådana bråk de har haft, tänker jag. Att Sanna Lundell ställer sig och kastar ut alla Mikael Persbrandts saker på gatan för att Mikael Persbrandt har satt in en sån träsmörkniv i diskmaskinen. Mikael Persbrandt rusar omkring på gatan bara kalsongerna, ställer sig nedanför fönstret och skriker till Sanna, skrikgråter för att hon har använt ett metallverktyg i teflonpannan. Varför har vi inte gjort upp gemensamma påskplaner? Sätter eld på en gammal kärleksgåva.
Det behövdes ingen parterapi. Man behövde inte leta, gräva efter vad det var för någonting. Utan Nej. Det var att han hade lämnat koks framme och det är när barnen kom hem.
Men det är ett sätt att låta det också, liksom att det låter så här väldigt spännande. Man bara vit för som människor som bara stått och skrikit och bråkat och grälat om allting. Sen så bara, har det inte varit så att du har stått och skrikit på honom och han har legat ner? Med så här uppknäppta byxor och dreglat.
Vem är hon? Vem är hon under dig? Och dessutom så har du inte diskat.
Vi vet inte det här exakt.
Vi vet inte det här. Men vi kan gissa, och jag tycker det skulle vara liksom, eller jag menar, jag tycker det känns troligt och uppenbart. Också det här då liksom, varför blir man ihop? Eller varför håller man ihop? Och det tycker jag också liksom känns som något som, någonting som man förstår och som borde ha uttalats tidigare i programmet, varför de är ihop. För att varför just hon ville vara ihop med en knarkare från början. Jo, det är ju såklart för att hon är uppfostrad av Ulf Lundell. Mm. Och precis som Mowgli blev uppfostrad av vargar och liksom därför trodde att man måste bo i ett varggryt under ett träd, så är ju Sanna Lundell uppfostrad av Ulf Lundell och tror därför att man måste bo i en lägenhet tillsammans med en äldre man som ligger stupfull på en soffa och skriker att etablissemanget förföljer mig. Det är liksom hennes programmering där, att så här, söka upp. Jag menar bara att det hade varit liksom mer hjälpsamt för oss som tittar på programmet om programmet liksom förklarade mer så här, vilka mekanismer är det som verkligen styr i Sanna Lundell som Mikael Persbrandts förhållande. Om man vill hjälpa människor att vara ihop länge, menar jag, då kan man ju liksom bara vara lite tydligare. Alltså man hade kunnat ge det här relationstipset. Har du en beroendeproblematik, då kan du försöka kunna bli ihop med någon som är medberoende. Om du vill att det ska hålla. Det var ett tips. Eller är du ihop med en riktigt gammal svinig full kvinnokarl, då kan du prova att bara hålla ut tills han blir för skröplig för att orka springa omkring ute på gatan och ragga. Och supa.
Ja, det är bra tips.
Det hade väl varit, hade kunnat vara mer uttalat, tänker jag.
Att det hade varit bättre än det här med nippen. När de skulle se hela världen i byta nippen.
Ja, jag tycker det var svårare att förstå.
Men du fattar den då? Bra.
Ja, men jag tycker att jag ville ge Lilla Drevets lyssnare gåvan att jag dechiffrerar de verkliga tipsen.
Hur många program var det? Har
du sett flera avsnitt?
Ja, jag har sett alla de andra avsnitten. Det har bara gått ett avsnitt till. Men jag skulle kunna faktiskt redan nu berätta för alla de andra parerna ihop också utan att ens ha sett programmen. Kan göra det om ni vill.
Du är en sån häxmästare.
Äsch, jag vill inte se några bra häxmästare.
Jättebra häxmästare.
Men när det gäller alla regissörerna och skådisarna. Ja. Jag menar, det finns en som är så här, Lasse Hallström och Lena Olin. Då är det så här, varför är en skådespelare ska ihop med en regissör? Ja, liksom, hon vill ha ett jobb.
Det är gränslös cynism.
Varför är Helena Bergström inte ihop med en liksom, banktjänsteman?
Ja, men okej. Okay. De har väl träffas på jobbet, men det är väl inte, behöver inte bara vara så himla cyniskt beräknande allting. Så att det är bara en funktion som ska fyllas i mitt liv, att jag behöver en regissör eller en som jag kan vara medberoende med.
Kanske kan du frågasätta en häxmästare? Är det bara skådisar och regissörer?
Nej, sen är det ju också Jan Malmsjö och Marie Göransson.
Ja.
Men där tror jag faktiskt också, jag tror faktiskt att en grej är att om man vill få ett äktenskap att hålla och vara ihop länge, då ska man vara ihop med flera andra innan och det sista kan hålla. För att så är det med Jan Malmsjö, han har varit gift två gånger innan, så tredje gången gifta som Marie Göransson. Ja. Det är klart, då kanske de är ihop till döden skiljer dem åt. Så det är ju tips.
Ja, då kanske han också är för gammal för att springa efter 20.
Ja, men det är det jag menar. Ja, liksom så här.
Torsten Flink börjar snart mogna.
Ja, just det.
Han är en mogen frukt som inte har blivit plockad. Jag ger det tipset här till era.
Grattis ung mediekvinna.
Jag bara menar att det är tips för dem att det kan vara tips för vem som helst att bara vänta ut livsdriften, eller vad vi ska kalla det.
Centerledaren Annie Lööf och vänsterledaren Jonas Sjöstedt fortsätter med sin debattturné runt Sverige.
Mm.
De, även om ni har talat om den, de drabbade samman på Karlstad universitet i torsdags.
Jo, jag har hört om det.
Tidigare, senaste året har de varit i Jönköping och Umeå och på ett par ställen till, tror jag. Och gjort, stått inför publik i aulor och auditorium och debatterat. Jonas Sjöstedt, vad är det du tycker är behållningen med de här debatterna med Annie Lööf?
Nej, men jag tycker att jag och Annie ofta har ganska tuffa debatter. Om vi pratar om privatiseringar i välfärden eller om arbetsrätt, så tycker jag verkligen helt olika. Samtidigt tycker jag att de har varit respektfulla.
Det är så tufft, men samtidigt så oerhört respektfullt. Annie, det här med att du och Jonas uppskattar varandra som kollegor, det är väl ingen hemlighet?
Det är väl ingen hemlighet att jag och Jonas uppskattar varandra som politiska kollegor. Däremot så är det ju heller ingen hemlighet att vi står väldigt långt ifrån varandra ideologiskt.
Hur skulle du beskriva Annie som motståndare, Jonas?
Annie Lööf är min favoritmotståndare.
Berätta mer. Varför är ni sådana favoritmotståndare för varandra?
Vi är varandras ideologiska motpol i detta, och det är ju dem man ska debattera med och ha dueller med, för då blir det ju väldigt tydliga kontraster.
Det är debatter med tydliga skillnader, men då blir det hemsk stämning, eller? Eller är debatterna...
Schyssta också, och jag har alltid upplevt Annie Lööf som en väldigt schysst debattmotståndare.
Men varför? Varför blir det alltid som bäst debatt just mellan er?
Och vi är ideologiska motståndare, står ganska långt ifrån varandra i många frågor, och då blir det ju också som bäst debatt.
Hur menar ni då? Hur menar ni?
Att vi är så oeniga så att det blir tydliga ideologiska skillnader.
Mm.
Mm. Vad är egentligen grejen här? Va? Vad är grejen?
Vad menar du?
Ja, men varför blir de här debatterna så... Varför blir de här debatterna så inåt i helvete stenhårda? Samtidigt är glimten i ögat och den grundläggande respekten för den andra som människa hela tiden nära till hands.
Men det är för att de hatar varandras åsikter men är beredda att döda.
Tänker du göra den här spaningen att de är kär?
Vi är ju ideologiska motpoler. Ja. Jonas är socialist och jag är liberal. Och där blir det ju väldigt spänsliga debatter, vilket många uppskattar.
Men ändå får vi vardagen gå ihop.
Också kommit underfund med att vi gillar varandra som personer.
De får vardagen att gå ihop trots allt.
Okej, men där, när ni har så här ryckt ihop i debatten utav bara satan, hur ser ni då på att sen byta några ord med varandra efteråt?
Jag kan faktiskt rycka ihop med Annie och ändå liksom tycka att det är en bra och trevlig person som jag ändå byter några ord med.
Så okej, så det ni gör, Annie och Jonas, det ni gör, det är att rycka ihop utav bara helvete. Och sen direkt efteråt respektera skiten ur varandra. Kan du beskriva hur det funkar helt konkret?
Det är många som har sett hur det riktigt gnistrar och blixtrar ögonen när vi debatterar. Jag minns en debatt som jag hade i valrörelsen när vi debatterade vinster i välfärden till exempel. Där jag nästan, talarstolen ramlar framför mig för man går in i det här. För att vi är väldigt passionerade i debatten. Mm. Samtidigt så är ju de här sms'en eller det där samtalet innan eller efter en debatt betyder ju väldigt mycket.
De skickar sms till varandra direkt efter debatten med ett hjärtsmiley. Älskar dig.
Bra argument.
Vad duktig du på att debattera.
Ja. Okej, förlåt, jag hänger med dåligt. Men är det så, skiljer ni er åt politiskt? Tycker ni samma eller tycker ni tvärt emot varandra? Och vad tycker ni om varandra som personer? Respekterar ni varandra eller inte?
Vi tycker verkligen precis tvärtom. Vi kan bråka om privatiseringar, om skatter, ja, arbetsrätt, vad det än är. Men man kan respektera varandra. Mm. Och man kan också skoja lite grann med
varandra. Åh fan, också skoja lite grann med varandra.
Ja. Är det så? Förstår jag er rätt när ni menar på att det går att kombinera det här hårda i debatten med något humor? Alltså.
Vi kan vara väldigt hårda i tonen, men om man känner själv att man går in i något som är lite mer personligt, så gör vi det med glimten i ögat.
Menar ni, Jonas och Annie, att det förtroendet finns mellan er och det gör att ni kan prata på ett skämtsamt sätt trots att det är så stentufft? Eller Utveckla.
Jag tycker ändå att det finns någonting när man kan få förtroende för varandra som personer. Mm. Och man kan liksom prata, såg du det och det? Det var märkligt. Och man vet att det kommer inte att missbrukas.
Nej, just
det. Därför att man kan lita på varandra. Mm. Och sen går vi in och så smäller vi på varandra i debatten. Därför att vi tycker det är helt olika. Mm.
Men vad sa det du?
12-6 nu eller?
Jag hänger inte med här. Hur är det? Hur är det med er privata relation? Och hur är det rent politiskt?
Att kunna vara omtänksam om privatpersonen, det är väldigt viktigt. Sen så, som politisk ledare så skiljer vi oss åt givetvis.
Gör ni det?
Vad är det för skit de har på varandra?
Ja, det blir man intresserad
av. Ja. Men jag är faktiskt mer intresserad av att Anne ska svara på frågan. Vad är det du gillar så mycket med att debattera med Jonas Sjöstedt?
Jag uppskattar att han är en ideologiskt driven debattör, och det är därför det är så roligt att debattera med Jonas, att det verkligen blir konflikt.
Men
sluta nu, Ola.
Okay, förlåt, jag ska sluta med det här. Det pågick lite för länge. Ja, jag tänkte att det skulle vara kul, så blev det tråkigt, skulle bli kul igen.
Nej,
det
kom
aldrig. Det blev aldrig kul igen. Det var kul i början, så blev det tråkigt faktiskt.
Vi kom aldrig över den dalen.
Jag vet inte riktigt vad jag ville med det här. Faktiskt. Det är väl jättebra att de har sina hårda och redhåriga debatter. Det var bara något av att höra och läsa det här så många gånger igen och igen. Det var bara något som väckte mobbargenen i mig. Mm. Min intuition sa mig att det ska man pissa på. Men jag vet inte riktigt varför.
Nej.
Men jag måste ändå gå på den magkänslan.
Det är svårt att säga, vad var det som var kul med det här att du spelade upp alla de här? Det var bara det att de sa det så många gånger.
De har så hårda debatter.
Men det är att de vill mörda varandra.
Nej, de vill de inte. De respekterar varandra. Ja. Och det är de inte rädda för att berätta. Att de liksom har hårda debatter, men de kan respektera varandra också.
Men han kan stå och skrika, fattar du inte, Anne, att du håller på och liksom säljer ut en hel generation?
Mm, precis.
Och sen...
sen kanske de skickar sms på varandras barn.
Ja, precis. Eller liksom... Mm.
Säger, krya på dig från den här förkylningen. Mm. Mm. Oh, nej, jag vet inte vad det här var. Förlåt.
Att det handlade om sex där på slutet.
Det är bara ett ljudklipp till som jag har hittat som jag vill spela upp. Mm.
Mm. Är det liknande de
har
andra?
Har du någonsin skickat sms till fel person?
Ja, det har jag gjort.
Var det pinsamt?
Ja, det var det. Därför att jag skulle skicka till min fru och skicka till Annie Lööf.
Okej, det har med sex att göra. Alltid hamnar vi där.
Nej.
Jo.
Nej.
Niklas Strömstedt och Jenny är redan på
alltså
väg hem.
Alltså det här är ju också ur sexten han har hittat på.
Ja.
Alltså just när det. Annie frågar.
Ja, varför?
Ursäkta, det var i helvete. Det var inte det här jag menade. Han bara, oj det var till min fru, men gud vad pinsamt. Alltså ja. Gud vad pinsamt. Det är så lätt att slippa.
Så tar du inte upp det här i någon debatt eftersom vi respekterar varandra, va? Vilken himla tur att vi respekterar varandra.
Jag ska klippa bort dem. Nej, det är inte...
Va? Du vill inte göra den här grejen som en mobbar i skolan skulle göra, att om en tjej och en kille gör ett grupparbete, de är jätteglada och de har jättebra, så sitter du där och säger, ni kära.
Nej, jag vill inte det.
Nej.
De verkar jättebra med debatterna. De åker land och rike runt, debatterar sakfrågorna utförligt. Vad härligt i dessa missförstå varandra med flit i sociala medietider. Men jag vill inte göra den grejen som du sa. Hålla på och reta så. Det är bara men jag måste bara lita på min magkänsla. Jag vet, alltså, jag hade ju hittat alla de här illarna, eller djurklippen som det heter på lekmannaspråk. Skulle jag inte ha spelat dem då?
Jo,
och sen så ledde de vidare till den här sunkiga poängen då, för att han hade skickat det sms-et fel. Ja. Och jag kunde inte hjälpa det.
Nej.
Det var bara, jag bara följde ljudklippen.
Ja.
Jag vet att det är jättebilligt och dumt.
Ja, men grejen är att jag tycker inte ens att den här sista grejen egentligen, så här, för att det var kul det där att de bara var jättearg och sen att man respekterar varandra jättemycket.
Ja. Ja, men jag vill absolut inte göra den här sunkiga haha, de ligger med varandra poängen.
Nej.
Jag ville bara berätta.
Men den kommer på slutet.
Ja, men jag det kommer jag klippa bort.
Nej.
Nej, jag tycker det är roligt den här metadiskussionen. Ha med.
Ja, men jag ville bara spela upp 4000 klipp då de säger vi har stentuffa ideologiskt spetsiga debatter, men vi respekterar varandra. Det var allt jag ville göra.
För vad fortsätter med den sex grejen?
Ja.
En grej som du kan klippa bort.
Ja.
Om du klipper bort den.
Ja.
Att efter debatten är över så står Sjöstedt kvar bakom podiet.
Nej.
Alla bara, Sjöstedt!
Nej.
Sjöstedt! Vill du ta en öl? Om några minuter. Stående. Tror ni?
Jag förstår. Mm. Det var kul.
Tack.
Och det här, och podiet håller på att välta.
Oh, det lyfter.
Det var ju det de pratade.
Nej, men det tar faktiskt inte med. Men det var väl lite kul tänkt.
Ja, det var kul att tänka, om vi hade velat vara så billiga och göra den här haha, de har en relation, så hade det varit en kul bild att när han ska följa med och ta en öl så följer podiet med.
Och det var också bra, tycker jag, att knyta ihop säcken med det här att hon hade sagt att podiet höll på att välta.
Just det, jättebra.
Så jag tycker att det var snyggt. Det var snyggt av mig att få in det igen som en referens, så vi knöt ihop det bra. Fan, men bra. Det ska inte vara med.
Häxmästaren.
För att det var vidrigt.
Sjöstedt.
Lågt.
Sjöstedt. Vi går nu.
Okej, vi hade ju kanske kunnat tipsa om februari på den live 30 maj.
Men det blir av.
Nej, men det sålde ju slut på en dag. Just. Bara på lite sociala medier-reklam. Så det var ju jättekul. Vi hann inte.
Fan vad du skryter.
Ja, unna mig det. Men det var roligt att så många ville komma och kolla. Vi får hoppas vi kommer på något bra och eller roligt att säga.
Trots att du är överkvalificerad och för snygg så sålde vi slut på en dag.
Precis. Och jag vet inte, vad är det, någon som vill säga något annat? Eller?
Alla i Oslo, kom och kolla på oss på Latter, sämst gänget, på måndag.
Nu positivt vad heter det, recenserad idén, kan man säga.
Ja.
Eller?
Jo.
Att se man av det... är att kultur, finns ett snack i kulturvärlden om den här turnén, vad jag förstår.
Snackat om det i de rätta kretsarna, om du förstår vad jag menar.
Och Niklas Wahlöf har aldrig inte gett en positiv recension till Svensk Standard. Vill jag bara säga.
Känns som ett hugg.
Men det var bara
information. Det var kvar. Ja. Det är viktigt att saker sägs.
Om ni är sådana som gillar all svensk standup så gillar ni förmodligen sämst också. För Niklas Wahlöf på DED. Jag är superduper imponerad av alla som kör stand-up. Skriver, gud vad duktig han var. De kom ihåg allt de skulle säga.
Nej, nu är det hugg.
Nej, men jag tror att det är en jättebra show.
Säg det en gång till med mer övertygelse.
Jag hade inte låtit så här bättre om jag inte trodde att det var det.
Det är fint,
så kan man säga. Ja.
Bra gjort. Nu är vi klara, va?
Nu är vi klara. Vi säger tack till Aftonbladet Kultur, tack till Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Tack till Malmö Musikstudio där vi fick spela in. Vi finns på lilladrevet.se. Vi har en Facebook-sida också. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Liv Strömqvist och Jonathan Unge. Hej då.
Hej, hej.
Hej då.
Får jag bara säga en sak? Ola.
Ja.
Vet du vad biljetterna till Sämst kostar? I alla fall i Stockholm. I alla fall vissa platser.
Ja, de dyraste platserna kostar olika platser.
Ja. Jag tror det är det. Jag har inte koll i det. Ja. Den dyraste, eller om det är så att alla kostar det, är 350 spänn.
Nej, men jag tror att ni hade det. Men jag tror att det var typ de billigaste kostade som liksom alla bara kostade. Och sen måste jag kolla att det var gick på något sätt.
Lönedumpa.
Ja, det är en lönedumpa. Mm-hmm.